Bibliotek, arkiv och antikvariat i all ära, men det finns böcker på andra ställen också. Och Martin Källgren, bokhistoriker, har sedan 2018 inventerat 2,7 hyllkilometer böcker i 224 kyrkor i Linköpings stift. Vad har han hittat? Häng med så får han berätta.
Ja, det jag har gjort är att jag har inventerat gamla böcker i kyrkorna på uppdrag av Linköpings stift. Eftersom man inte vet vad som finns av gamla böcker. Det har samlats sedan århundraden och man har inte koll på vad det är för någonting. Så det är vad jag har gjort. Jag har rest runt i stiftet och gått igenom alla kyrkor och sett vad de har av gamla böcker.
När man tänker kyrkor och böcker så tänker man kyrkböcker. Alltså lite grann det här som prästen skrev anteckningar i. Men det är inte det du har tittat på i primärt i alla fall.
Nej, det är inte det. Det materialet ska ju inte finnas i kyrkorna längre. Nej. Utan det är transporterat till landsarkivet i Vadstena.
Okej. Så vad är det för böcker du har hittat ute i kyrkorna?
Ja, det man tänker på är väl biblar kanske först. Kyrkbiblarna, men sen också bruksbiblar som prästerna hade. Och även privatbiblar som lämnats in senare. Men det är en ganska liten post egentligen. Sen har ni psalmböckerna. Det är samma där, att man har de stora koralsalmböckerna som var till för prästen och kanton. Från sent 1600-tal och 1700-tal. Men sen är det mycket privatsalmböcker också som har lämnats in av anförvanter till dem som har ägt dem en gång i tiden. Kyrkliga handböcker. Hur ska man göra i gudstjänsten? Och det här är ju viktigt för att se hur gudstjänsterna har förändrats under åren och århundradena. Det man kanske inte tänker på som finns i kyrkorna, det är ju olika medicinska och ekonomiska handböcker. Som finns där därför att socknen var i grunden för samhällslivet på 1700-1800-talet och kyrkan och församlingen och socknen hade ansvar för församlingsbornas väl och vi även är medicinskt avseende. Så att det skulle finnas ett sockenapotek och det förestods ofta av klockaren och då skulle man ha rätt handböcker för det. Och samma sak när det gäller ekonomin, att man ville ha folkupplysning och ge råd för hur man skulle odla bin och producera honung och bygga hus och liknande saker. Det är det som det finns mest av vad gäller böcker. Det är däremot det offentliga trycket. Alltså förordningar och kungörelser som skulle läsas upp från predikstolarna. Och de här har ju samlats under århundraden, år från år. Så det innebär att det är den allra största posten i bland de kyrkliga boksamlingarna.
Vad är det för typ av information som man ville få ut den vägen?
Ja, det är alla lagar och förordningar. De börjar inte gälla förrän de hade läst upp i kyrkan. För det var där de skulle offentliggöras och sen så behövde man spara dem för referens bakåt. För det var ju den gällande lagstiftningen. Och den här plikten att tillhandahålla det som senare kommer att kallas för svensk författningssamling, den kvarstod ju ända fram till 1976. Så att de här finns alltså kvar i kyrkorna från 16, 17, 1800-tal fram till 1976 ibland.
Om vi börjar från början med biblarna. Vad kan du se för utveckling i hur biblarna uttrycks och vad som finns i dem?
Ja, de tidigaste biblarna, det är ju som jag hittade i de från Gustav Vasas bibel från 1500-talet som finns i ett par exemplar ute i kyrkorna. Och den är ju stor och kraftig, men sen så blir de större kyrkbiblarna. Gustav Adolfs bibel som kommer 1618 är en rejälare pjäs och sen den som kommer ut 1703, Karl den Toftes bibel, är ju jättestor. Så att man använder sig av boken för att uttrycka, så att säga, manifestera Guds ordet i gudstjänsten. Så den skulle ju ligga på predikstolen och användas då i gudstjänsten. Men sen kan man ju se hur biblarna blir en del av en större bokmarknad som når ut till fler människor när bruksbiblar och privatbiblar börjar komma under sent 1600-tal till 1700-tal. Och sen på 1800-talet så kom det ju en uppsjö, då kan man inte räkna utgåvorna längre för att då blir de så vanliga.
Kan man se det här i kombination med läskunnigheten hos befolkningen?
Ja, det kan man göra. Läskunnigheten var ju förmodligen rätt stor, rätt långt tillbaka. Större än man kanske får för sig. I och med reformationen och idén att man skulle kunna ta till sig det kristna budskapet själv, och så förelåg det en plikt hos husfäderna att se till att barn och underlydande skulle lära sig läsa, kunna läsa katekesen och kunna ta sig fram med begrip. Så att det här pågår ju från 1500-1600-talet, och på 1700-1800-talet så kan ju i princip alla människor läsa mer eller mindre. Men det som gör att biblarna blir vanligare så att säga under 1800-talet, det är ju marknaden, bokmarknaden. Fler människor får möjlighet att skaffa sig en bibel.
Det har med kostnader att göra också, tänker jag.
Det har med kostnader att göra, ja, precis. Det blir billigare att producera på 1800-talet. Man industrialiserar trycktekniken och då blir biblarna billigare. Det mest spännande med materialet är ju egentligen hur det har använts och hur man har antecknat och förstått och tänkt kring de här sakerna. Det finns ju mycket både i handböcker hur man korrigerar ritualerna efter en pastoral situation så att säga, som är lite spännande. Men det mest spektakulära, det var ju en bok jag hittade i Hult och som nu finns utställd på Linköpings slotts- och domkyrkomuseum. En bok från 1570. Det är Martin Luthers samlade verken utgåva. Den hade skänkts till Hults kyrka av kyrkoherden på Visingsö mitten av 1600-talet. För han var född i Hult och bondpojke från Hult och hade stigit i graderna, blivit prost på Visingsö. Och då skänker han den här som ett monument över sig själv. Och i den så för han då anteckningar om sin bakgrund, sina föräldrar, hur han gick i skola i Linköping och hur han bevittnade uppmarschen till Stångebroslaget 1598 och hur han även bevittnade Linköpings blodbad år 1600. Så att det blir ögonblicksskildringar och en bild av en människas liv, så att säga. Vad tycker han är viktigt och vad som är spännande. En ögonblicksskildring av Linköpings blodbad, som sagt. Så det är spännande.
Hur kommer det sig att han har antecknat det i den här boken, tror du?
Ja, därför att han vill manifestera sig själv. Han vill, som han skriver, att han ska skapa ett monument över sig själv i sin hembygd. Så att man ska ju spara den här boken då. Och han skriver hur man ska presentera den i gudstjänsten. Så att prästen ska visa upp den och berätta varifrån den kommer. Och att det då han då, Jonas Magni som han hette, som har skänkt den. Så att man kan komma ihåg honom i hans gamla hembygd helt enkelt. Så det är ett framhävande av personen som är rätt intressant.
Du, om vi går till de här medicinböckerna, för det tycker jag låter jätteintressant. Vad innehåller de för kunskap?
Ja, de äldsta, det handlar ju om, det är ju, kan man väl säga att det handlar mest om läkemedel. Dels handlar det om sjukdomar, vilka sjukdomar är det som sprider sig på landsbygden. Och vilka medel ska man använda mot dem, ungefär så. Så det är ju rätt mycket den tidens medicinska kunskap som produceras. Men sen framåt sekelskiftet 1800 så börjar ju vaccinationerna komma igång. Så då har vi också vaccinationshandböcker som sprids. För det var ju återigen klockaren och kyrkoherden som ansvarade för att sockenborna skulle vaccineras. Mot smittkoppor då framförallt. Så det är ungefär vad de är. Jag har inte hunnit sätta mig in så mycket i själva innehållet. Men jag har tittat lite grann i referensverk om de här böckerna. Och en del av de äldsta, de är ju kvar i en gammal medicinsk kunskap. Bygger mycket på humoralpatologin och de kroppsvätskorna och de där delen. Men sen ju längre fram det kommer på 1700-talet, desto mer, vad ska man säga, modernare blir det, även om det fortfarande är högst omodernt i vårt sätt att se på det.
Vad tyckte och tänkte kyrkan om vaccination och sådana?
Jag har svårt att tro att jag har inte sett någon opposition mot det när jag har tittat. Och det var sånt som skulle göras. Det kom ju från Kunglig Majt och det här skulle, det som sen blev Medicinalstyrelsen, det här skulle ju göras så att säga. Däremot så fanns det säkert motstånd ute bland befolkningen som tyckte det här var konstigt. Det finns ju en gammal föreställning om att prästen och läkaren egentligen utför samma värld. Man utför Guds verk men med olika metoder. Och den tanken finns ju både hos de medeltida tänkarna och hos Martin Luther etc. Så att det är ju egentligen inget konstigt. Och läkaren utför så att säga en gudomlig plikt i samhället.
Hur väl skildrar de här böckerna samhället i stort? Kan man läsa ut någonting om historien och samhället ur dem?
Ja, alltså det man kan se är ju kyrkans och socknens roll i lokalsamhället och hur viktig den var. Socknen är ju det som vi kallar kommun idag. Så där skulle ju alla lokala frågor diskuteras all information skulle spridas och man kan ju se hur det i det här materialet en slags utveckling från undersåtesamhället till medborgarsamhället. Man kan se ett större ansvar för socknen och därmed också ett större ansvar hos sockenmännen som då de valdes ju inte demokratiskt men ändå någon slags underifrån inflytande som på lång sikt bana vägen för demokratiseringen av samhället. Så det är ju en intressant aspekt av det hela.
Det sa Martin Källgren, bokhistoriker. Reporter var Errol Tanrivärdi.